Du lyssnar på Webbradio Areton.
Tänk om man kunde få leva parallella liv och se vad det blev av alla de där sakerna man valde bort. Hur skulle livet ha sett ut om jag hade stannat kvar i San Francisco och gift mig med den där journalisten? Eller om jag hade tagit det där vd-jobbet i Chicago? Hur nyfiken jag än är så kommer jag aldrig få veta det här. Men jag är glad att jag har nyfikenheten som största drivkraft, för det gör det här enda livet lite mer spännande. Jag heter Ann Ljungberg och de senaste 13 åren har jag levt som digital nomad på en segelbåt. Just nu ligger båten i USA och vi är hemma för första gången på 13 år en hel sommar. Det känns ju riktigt exotiskt. Jag ska berätta idag hur det kommer sig att jag lever på det här viset. Vad jag har fått för fantastiska minnen från det och hur det kom sig att jag startade ett företag. Jag som bara hade jobbat i jättestora organisationer. Jag är en av medförfattarna i boken Boostad in Business, där jag skriver bland annat om guerilla marknadsföring och autoresponders. Och det kommer jag inte att prata om så mycket idag. Men jag kommer förstås att ge en liten bakgrund till varför jag är så fascinerad och intresserad av marknadsföring på internet. Som digital nomad jobbar jag mestadels över nätet. Och därför har jag ivrigt tagit del av alla gurusar på området om hur man når ut till sina kunder på det sättet. Men om någon hade frågat mig för, ja, säg 15 år sedan när jag var chef på ett stort IT-företag, mellanchef för ett gäng konsulter, att jag faktiskt skulle driva ett eget företag och faktiskt jobba med någonting helt annat än jag hade gjort de senaste 20 åren, då hade jag nog skrattat lite. Men jag drömde förstås om ett helt annat liv. Jag minns så väl när insikten slog mig. Jag är nomad. Jag stod och lagade mat i mitt pyttelilla kök i tredjehandslägenheten jag hade fått låna av Svenska Brottningsförbundet i Bagarmossen. Jag hade kommit hem för att börja plugga på universitetet efter en lång resa i USA som slutade med en pojkvän i San Francisco. Jag var på väg att flytta dit igen. Men av olika anledningar så höll inte det där. Men att jag skulle resa och fortsätta med det, det kändes i blodet. Vid 22 års ålder hade jag redan hunnit vara utomlands i närmare 3 år. Och jag kände mig vuxen och redo att skaffa mig ett riktigt jobb. När vintern kom tog jag en sista minuten bussresa upp till Åre för att åka skidor, ett av mina stora fritidsintressen. Jag åkte själv, alla mina tjejkompisar var ute och reste i världen. De var lite grann som jag och jag var den som var hemma och pluggade den här säsongen. Men det var inget problem. Det var en företagsresa som hade fått en ströplats över. Så att det var ett stort gäng där och de tog in mig i gruppen. På morgonen när vi skulle upp i skidbacken så hamnade jag bredvid en kille som jag skulle åka bygga lift med. Och det första han säger till mig är: jag seglar. Jaha, tänkte jag. Jag åker skidor, men jag sa inte så mycket. Men hur det än var så fastnade våra slalompjäxor, ni vet sådana här gamla med spännen. De fastnade i varann och vi råkade ramla ur den här bygeliften. Man står ju på marken, tack och lov. Men vi ramlade ur den där och ner för ett litet stup och i en stor hög med snö. Den mannen har jag varit gift med i 30 år nu. Vi har inte åkt särskilt mycket skidor efter det, men seglat desto mer. Han som blev min man väckte snabbt tanken om att långsegla, hans stora dröm här i livet. Alltså att leva på en segelbåt och kanske segla jorden runt, eller vart nu vindarna bär en. Jag som älskade att resa tyckte att det lät som en kul idé, men jag hade ju knappt varit på en segelbåt. Och han insåg väl det också. Så vi ägnade de första somrarna åt att segla i närområdet, det vill säga ner till Danmark och Holland hann vi ibland på långa semestrar. Det dröjde inte så länge innan jag förstod att det faktiskt var ett liv som vi skulle kunna leva tillsammans. Han hade en dotter som var ung fortfarande och ville inte ge sig iväg innan hon hade vuxit upp. Och jag ägnade mig åt min karriär i IT-branschen där jag började på supportavdelningen på ett stort företag och slutade som chef och projektledare. Jobbade på en massa stora företag i branschen. Det var en bra skola där jag fick lära mig mycket om teknik och försäljning och relationer och hur man jobbar med kunder i stora affärer. Jag fick resa utomlands jättemycket på kurser och möten. Så jag fick reselängtan uppfylld med råga. Under ett par år var jag ensam kvinna i en ledningsgrupp tillsammans med 23 killar. Det funkade bra. Jag upplevde aldrig att jag blev diskriminerad på något vis. Man fick vara en av grabbarna liksom. Det handlade om kompetens, om utmaningar på ett helt annat plan. Och jag hade förstås helt andra utmaningar på hemmaplan. Vi hade bestämt oss för att vi skulle ut och långsegla. Och vi hade inte hittat en båt vi ville ha, så vi bestämde oss för att jobba med den båt vi redan hade, som vi hade seglat med i många år. Det var en gammal träbåt, 34 fot lång. Och vi strippade hela den målade utsidan, epoxybehandlaren. Vi tog bort hela inredningen och började bygga en helt ny inredning efter att ha epoxybehandlat mellan varenda planka i båten. Det här tog tid. Det tog nästan 6 år och varenda ledig sekund. Efter jobbet får vi direkt ut till varvet. Det var 10 mil att åka. Sen 2 mil hem, var hemma vid midnatt ungefär. Iväg till jobbet igen vid 6 på morgon, 8 mil in till Stockholm. Vi bodde ute på landet. Så gick det varje dag, året runt i nästan 6 år. Och när vi står där och får beskedet att min mans dotter väntar sitt tredje barn, då inser vi ju att den här båten är alldeles för liten. De kommer aldrig kunna komma och hälsa på oss, hela familjen. Så vi bestämde oss för att hitta en annan båt. Det blev ännu ett långt projekt med flera olika båtar på tapeten innan vi äntligen hittade rätt. Och det var en båt som måste byggas från grunden. Den 3 augusti 2001 sjösattes vår Olivia och vi flyttade ombord samma dag. How much do I love you? I'll tell you no lie. How
deep is the ocean? How high is the sky? How many times a day do I think of you? How many roses are sprinkled with dew? How far would I travel to be where you are? How far is the journey from here to a star? I cry. How deep is the ocean? How high is the sky?
Ett knappt år senare, den 15 juni 2002, lämnade vi hemmabryggan på Ljusterö. Vi hade sagt upp oss från jobben, vi hade sålt våra bilar, vi hade sålt vårt hus. Men eftersom båten hade blivit ganska rejält försenad från varvet så hade vi sålt huset lite för tidigt och varit tvungna att hitta ett annat. Och det blev det här lilla torpet på Ljusterö, som vi nu kallar vårt hem i Sverige. När hemmet inte är båten. Vi var rejält trötta den här junidagen 2002. Som vi hade jobbat för att äntligen komma iväg. Så vi seglade bara ett par sjömil ner. La oss i en vik. Och låg stilla där ett par dagar. Och bara pustade ut. Och sorterade flera säckar med papper som vi hade fått med oss. Och sen började resan på riktigt. Vi hade inga större planer på vad vi skulle ta vägen. Faktum är att vi ända sedan den dagen har sagt vår plan är att inte ha någon plan. Skulle vi segla jorden runt? Skulle vi komma hem efter 6 veckor igen? Ingen aning hade vi. Men vi var också fullt medvetna om att nu börjar vi leva vår dröm. 5 månader och många, många, många roliga stopp längs Atlantkusten senare seglade vi upp för floden Guadalquivir och kom in till staden Sevilla i södra Spanien. Här blev vi långseglare på riktigt. Inne i denna myllrande stad finns en så kallad Club Nautico. Nästan social klubb där medlemmarna av det högre klassskiktet i stan kommer för att umgås, spela bridge, spela domino, titta på sport på tv, äta självklart. Och det fanns tapas hela dagarna. Här fanns också plats för ett antal seglare. Och vi var 15 båtar ungefär som hade letat oss hit till den här stan som ligger 90 kilometer från havet. Det var folk från Australien, Nya Zeeland, USA, England, Tyskland, Frankrike. Ett roligt gäng av långseglare som hade mycket mer erfarenhet än vad vi hade av att segla långt. Här fick vi kompisar som kunde berätta hur det var ute på de stora haven. Det har varit så roligt att se när vi seglar runt och upptäcker de här små olikheterna. I Spanien har man till exempel ett mycket väl utpräglat kösystem. Inte så att man står på kö som man gör i Sverige. Nej, man kommer in i en affär till exempel så ropar man "Vem är sist?" Och då är det någon som säger ja, räcker upp handen. Jajamän, då håller man koll på den personen. Och sen kommer en ny efteråt som säger "Vem är sist?" Och då är det jag som räcker upp handen. Och då har jag koll både på den som är framför mig och den som är bakom mig. Och då kan vi under tiden prata med varandra, umgås, titta på grejerna, vara lite mer sociala. Men ingen spräcker köordningen. I Italien däremot, det var det helt omöjligt att ens lämna en liten lucka i kö i matvarubutiken. En liten lucka kanske för att böja sig ner och hämta upp en korg. Och då springer snabbt någon fram och ställer sig i den. Många undrar hur vi klarar av att leva på ett sånt litet utrymme som en båt är. Men för en båt för två personer behöver man inte så mycket mer plats än vi har. Den är 12 meter lång, nästan 4 meter bred. Vi har 4 rum och kök och en stor terrass. Alltså hela däcket och en sittbrunn förstås. Vi kan faktiskt sitta på varsin sida av båten och inte störa varandra. Jag jobbar i allmänhet antingen nere i salongen. Sitter i babordssoffan med datorn uppställd på salongsbordet. Och det får jag naturligtvis plocka bort oftast om vi äter där nere på kvällarna. Men ofta är vi ju sådana klimat där vi äter ute alltid. Så det är inga större problem. Ofta tar jag med mig min dator eller min iPad eller min e-boksläsare för att jobba utomhus. Om jag bara ska läsa manus, då kan jag lägga ner dem i e-boksläsaren. För då kan jag sitta ute i solen och läsa utan att bli störd av solgläns på skärmen. Utan att bli störd av solgläns på skärmen. Ju soligare det är, desto vitare blir ytan som man läser på. Datorn kan ju vara lite svårt att ha ute i solen. Men jobbar jag med datorn, då sitter jag i allmänhet inne någonstans, koncentrerad. Och jag har inga vanliga dagar som jag kan beskriva. Alla dagar ser väldigt olika ut. När vi seglar så kanske vi drar iväg redan i gryningen, precis när solen ska gå upp. För då är det lugnt och oftast vindstilla. Och sen kan vinden dra på lite mer under dagen. Och är det något rätt håll så kommer vi fram kanske till nästa ö innan kvällen. Får lägga till i en hamn eller allra som oftast i en ankarvik. Om vi seglar kustnära kan jag faktiskt ofta vara uppkopplad. Men det beror på i vilka länder vi är naturligtvis. Och det här brukar vara ett litet jidder varje gång vi kommer till ett nytt land. Att fixa nya simkort med lokala nummer. Så att vi kan använda dem och ringa och surfa med. Och vi har verkligen alla bekvämligheter vi behöver ombord på båten. Vi har tvättmaskin, vi har hushållsmaskiner, vi har en bra spis med ugn. Vi har en jättebra grill som sitter ute i sittbrunnen. Så att vi äter i allmänhet jättegott. Och fiskar, ja det gör vi hela tiden. Det släpas i stort sett alltid en lina efter båten. Sen händer ju inte så himla ofta att det verkligen kommer någon fisk. Men när det gör det så är den i allmänhet ganska stor. Kanske en tonfisk på 8 kilo, det räcker i några dagar. Och när vi seglade i Europa då fick vi lära oss att mat är säsongsbetonad. Man är lite bortskämd i Sverige. Eller både och. Vi har allting jämnt året runt. Men det smakar inte lika mycket som det som är närproducerat och säsongsbaserat i de sydeuropeiska länderna. Man går till exempel inte och ber att få blomkål mitt i vintern.
Young girls, they do get weary wearing that same old shaggy dress, yeah, yeah. But when she gets weary, try a little tenderness, yeah. You know she's waiting, just anticipating for things that she'll never, 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 never possess, yeah, yeah. But while she's there waiting, and without them, try a little tenderness. Gotta do. It's not just sentimental, no, no, no. She has her grief and care, yeah, yeah, yeah. But the soft words, they all spoke so gentle, yeah. It makes it easier, easier to bear. You won't regret it, no, no. Young girls, they don't forget it. Love is their home, happiness.
Och det här kan ju låta som en helt fantastisk tillvaro. Oftast är det det. Men för några år sedan fick jag en liten dipp. Jag ska inte säga att jag blev deprimerad, men jag kände mig lite nedstämd och ledsen över att finna att herregud, jag lever min dröm. Vad kommer härnäst? Och när jag fick de här känslorna, då insåg jag att det fanns ju saker att göra. Jag kunde börja trappa upp min verksamhet på något vis. Låta den expandera, göra det till lite mindre en hobby och lite mer ett jobb. Och i det läget började jag skapa mina webbkurser. Och det är en jättebra grej att ha. Kurser som finns på webben och som självstudie för deltagarna. Och som kan köpas när som helst, var som helst. Så att jag har deltagare i de här kurserna över hela världen. Det är svensktalande som köper dem. Men de finns i allt från Australien till Kanada. Och när jag väl har skapat en kurs, då behöver jag inte göra så mycket mer jobb med den. Jag fräschar upp dem någon gång om året. Men kursen är gjord. Jag har en produkt som i stort sett kan sälja sig själv. Naturligtvis med hjälp av lite marknadsföring på nätet. Men här börjar vi komma till det som man kan kalla passiv inkomst. Och tack vare att jag har jobbat så pass mycket med mina webbkurser och med marknadsföring på nätet så har jag också fått förmånen att hjälpa andra företagare med att jobba på det här viset. För några år sedan så kom jag i kontakt med Anna Åberg som precis hade startat sitt liv som digital nomad. Och hon ville ha hjälp att skriva böcker. Men vi kom snabbt fram till att det var inte det vi skulle göra i det läget, utan vi startade ett projekt som vi kallar digitala affärsmodeller. Där vi utbildar småföretagare, egenföretagare i att skapa sin affärsmodell på nätet. Vi har också med Ann Klefbom i det här projektet. Och vi har haft några riktigt roliga kurser under flera år. Och vi har dessutom skapat ett koncept där vi har ett skrivläger för företagare. Som vi kör ett par gånger om året. I Sitges har det varit och i Las Palmas. Och framöver så kommer vi bara att köra i Sitges. Så nästa år blir det hela 2 veckor på raken. Så man kan vara med 1 vecka eller 2. Och skriva allt det som behövs för att fylla nyhetsbrev och bloggar. Och skapa sin strategi för sociala medier för ett år framöver. Man kan göra ljudfiler som den här. Man kan göra video. Man kan skapa bildspel och så vidare. Så det här handlar om att producera sitt innehåll. Vi kallar det Content Bootcamp. Och vårt sätt att jobba på när vi inte träffas de här veckorna på Content Bootcamp, det är att vi sitter med Skype vanligtvis på helt olika ställen på jorden. Jag kanske är i USA, Anna kanske är på Bali och Ann sitter i Umeå. Och där gör vi våra planer, vi gör våra kampanjer. Och det funkar bra, vi behöver inte ses hela tiden för att kunna jobba bra tillsammans. De 2 viktigaste sakerna jag har lärt mig om mig själv under de här åren. Det är att 1, jag kan jobba precis var som helst. Och 2, jag tycker om att höra till. Att sitta ute och guppa på havet hela tiden. Det är inte det man gör när man långseglar, utan man är mest i hamn. Eller kanske förankar i någon vik nära land. Och det betyder att man träffar väldigt mycket folk. Jag hade förväntat mig att vi skulle träffa många människor, att vi skulle ta många avsked. Jag hade inte förväntat mig att jag skulle få så många vänner på vägen. Men efter det första året så var jag lite trött på att vara pensionär. Jag hade precis fyllt 40 och jag gjorde ingenting vettigt på dagarna. Mer än att turista och umgås och laga mat och sova och vila och läsa och läsa. Och även om det var skönt så började det ta mig lite på nerverna. Jag ville ha någonting vettigt att göra. Och jag ville ha lite mer intellektuellt utbyte. Seglingsmänniskor är underbara och lätta att komma överens med. Men jag saknade mina kollegor inom skrivandet från Sverige. Jag hade gått massor av skrivarkurser. Jag hade jobbat mycket med skrivande själv. Och jag kom på att om jag ska jobba med någonting som jag kan ta med mig över hela världen, då är det ju det här med skrivandet. Antingen att jag skriver själv eller att jag jobbar med skrivande på något annat sätt. Och av en slump så hittade jag det som skulle bli mitt framtida yrke. Och där låg jag i styrbordskojen och läste en engelsk skrivartidning som jag hade köpt när vi hade seglat förbi England. Och längst bak i den så var det små röda annonser. Flera stycken som sa, jag läser ditt manus innan du skickar in det till förlag. Och det klack liksom till i mig. Gissas, det där skulle jag ju kunna hålla på med. Jag som älskar att läsa och älskar att analysera texter. Har hjälpt många tidigare i mitt gamla liv med hur de skulle formulera sig och så vidare. Så jag började fundera på, är det någon i Sverige som jobbar med sånt här? Och hur ska jag kunna ta reda på hur man gör? Finns det några utbildningar? Jag grävde runt lite och hittade att nej, det fanns inga speciella utbildningar för det här egentligen. Och jag hittade några stycken, några få fanns det bara på den tiden. Monica Rolfner var en av dem. Så henne intervjuade jag lite grann. Och sen i samma veva så var det en kvinna i en av de hamnar vi var i som jobbade som copy editor och writing coach i USA. Och henne fick jag som mentor. Jag var med i ett nätverk på nätet, Shortcut, där det fanns en grupp som hette Författardrömmar. Ja, där fanns ett helt gäng personer som drömde om att bli författare. Och i det gänget erbjöd jag min tjänst. Jag läser din bok innan du skickar den till förlag. Jag erbjuder dig en lektörstjänst alltså. Och det var flera stycken som nappade där. Jag hade en modest prissättning. Jag ville ha böcker i retur för mitt jobb. Det tog nämligen slut på böcker ombord på båten hela tiden. Vi läser en bok om dagen när vi kommer upp i fart. Och nu fick jag ju läsa manus istället, men min man behövde fortfarande böcker. Så det var en bra deal där i början innan jag började känna mig riktigt varm i kläderna och kunde ta betalt för tjänsten också. Jag fick lite senare in foten på några små svenska förlag som ville ha hjälp med lektörsläsning och redaktörsjobb. Och jag jobbade och jobbade och jobbade och upptäckte att det här var både väldigt roligt, att det gick bra, jag fick bra feedback från de som jag jobbar med. Så jag vågade ta ut svängarna lite och startade mitt företag. Och nu, 12 år senare, så är det tusentals människor som har gått igenom mina skrivarkurser på nätet. Jag har jobbat med många hundra personer individuellt och på de kurser jag har på plats runt om i världen. Och över 250 nu av de som har varit i kontakt med mig på något vis via skrivarkurser, via lektörstjänst, redaktörstjänst och så vidare. Över 250 böcker är nu utgivna. Det är så himla kul. Mina författare, om jag nu får kalla dem så. För vi är ganska många som hjälper en författare. Så jag kanske har något litet hörn med i skrivprocessen. Ibland, och ibland är jag med hela vägen. Men mina författare, de finns representerade på alla stora förlag. Och på egna förlag också. Ungefär hälften av dem är egenutgivna. Och det har ju blivit en revolution i Sverige kan man säga med egenutgivning de senaste åren. Och det börjar bli mer acceptabelt och respektabelt också. Jag har hunnit hålla över 40 kurser runt om i världen. De varar oftast en vecka och har varit på ställen som Sevilla, Venedig, Istanbul, New York, London, Barcelona och en hel del andra ställen. Det finns några jag återvänder till eftersom jag älskar att vara i London och New York. Och även i cities utanför Barcelona. De första åren hade jag kurserna på de platser där jag råkade befinna mig med båten. Men på senare år så blir det mer också att jag flyger iväg till ställen där jag skulle vilja vara. Jag behöver också lite semester från min vanliga vardag ibland. Och när jag då är på en kurs tillsammans med kursdeltagarna så känns det skönt att få vara i den bubblan som skapas. Där vi kan dela våra erfarenheter och samtal om skrivande. Och där jag inte behöver spräcka den här bubblan genom att komma hem till mitt vanliga hem på kvällen. Att hålla de här veckokurserna, det är faktiskt det allra roligaste jag vet. Det brukar bli sån intim stämning. Och jag ser att deltagarna verkligen växer i sina roller. Och det är också en av mina drivkrafter. Har alltid varit så länge jag har funnits i någon slags ledande position. Now there was a time allra roligaste med seglingen har varit möten med alla fantastiska människor vi träffar. Och jag vill berätta om ett av de här mötena som har betytt väldigt mycket för oss. Vi kom inseglande i Bilbao för några år sedan. Vi var på väg norrut och skulle tillbringa vintern i London. Men som sagt, vi kom in i Bilbao och upptäckte att vårt kylskåp hade lagt av. Min man är väldigt händig och kan laga det mesta, men just kylskåpet var någonting som vi behövde hjälp med. Det behövde fyllas på gas. Så vi gick upp i en närliggande båtbutik och frågade om de visste om det fanns någon kylskåpsreparatör. Och de skrattade lite och sa att jajamän, han kommer att vara på er båt om en kvart. Det här var en fredag eftermiddag. Och vi hade verkligen inga förhoppningar om att någon skulle dyka upp på en kvart. Men på exakt uttalad tid dök han upp, Gorka. Han var rolig och vänlig och pratade så tydlig spanska, till och med min man som inte pratar spanska förstod nästan allt han sa, och jag kunde föra en riktigt bra diskussion med honom. När han hade lagat kylskåpet och fyllt på gasen sa han, jag kommer tillbaka imorgon och kollar att allting fungerar. Jaha, komma tillbaka på lördagen, vad trevligt. Och det gjorde han, och då hade han dessutom med sig lite vin och skinka. Och så gav han oss sina bästa tips om vad vi skulle göra inne i Bilbao. Han återkom även på söndagen tillsammans med sin flickvän, ännu mer vin och mer skinka. Och vi seglade därifrån med löfte om att vi måste ses igen. Vi blev kvar i London ett par vintrar, men jag ringde upp Gorka när vi återvände till Bilbao. Han var mycket glad att se oss och vi umgicks en hel vecka tillsammans med flickvännen och den nya hunden. Men det var någonting som höll på att hända i deras förhållande. Och innan vi hade hunnit segla därifrån så gjorde flickvännen slut. Och där började ett nytt skede i vår vänskap. Varje dag ringde jag och pratade med Gorka som var djupt deprimerad över den brutna relationen. Så att jag blev nästan som en terapeut på spanska, som inte är mitt allra bästa språk, men det blev ju bättre och bättre. Och efter några veckor så hade han tagit sig ur den här krisen och insett att det fanns ett nytt liv, att nya dörrar skulle öppna sig. Och det här tackar han mig för fortfarande. Han skickade långa texter som jag fick läsa, så jag hjälpte honom med att formulera sin bok som han ville skriva. Och vi fortsatte att umgås på distans några månader. En dag dök han upp i Sevilla där vi låg med båten igen och hade med sig sin nya flickvän. När vi sedan hälsade på dem i Bilbao så kläckte Gorka idén att kan inte vi få gifta oss på eran båt? Du är ju kapten, Mats. Du borde kunna viga oss. Nu visar det sig att det är en myt det här att kaptener kan viga folk ombord på båtar. Men det gjorde ingen skillnad för Gorka och Helen. De ville i alla fall ha ett slags bröllop ombord på våran båt. Och så blev det. Vi laddade ner bröllopsmarscher från nätet och förberedde en ceremoni med tager du denna och så alla 14 namn som våra spanska vänner hade. Gorka grät och jag grät, så nu kändes det som ett riktigt bröllop. Idag har Gorka och Helen tvillingar, en pojke och en flicka som bland alla sina namn har blivit uppkallade efter mig och min man. Tänk vad bra att kylskåpet gick sönder den dagen i Bilbao. Alla våra vänner runt om i världen har visat oss saker som vi förmodligen inte skulle varit med på annars. Vi har varit på barndop i Grekland, kamelbrottning i Turkiet, firat midsommar på en golfbana med amerikanska vänner, besökt fantastiska Feria de Abril i Sevilla och mycket, mycket mer. Det är ytterst sällan jag har känt mig ensam under seglingen. Kanske någon gång när jag inte haft någon att diskutera mitt jobb med. Men är jag uppkopplad så finns ju alltid kollegorna på nätet. Facebook har blivit fikarum och en kanal där jag pratar med både kunder, kollegor, kompisar, familjen där hemma. Och visst kan det kännas lite frustrerande de gånger när nätet faktiskt inte funkar. Det kräver en hel del planering om man dessutom ska sköta ett företag. I vintras var vi i Kuba i 8 veckor och där var det svårt att få internet. På de stora hotellen inne i Havana gick det att köpa wifi. Dyrt, långsamt, hackigt, om det ens fungerade. I marinan där vi låg med båten fanns ett hotell som hade en fast dator med internet. Det var ganska snabbt. Så där gick det att göra en hel del under den timme man kunde hyra. Men kön var ofta lång eftersom det var den enda dator på hela hotellet som hade internet. Det här betydde att jag kopplade upp mig en timme ungefär varannan eller var tredje dag. Men det betydde ju också att jag behövde vara väl förberedd när jag väl fick sätta mig vid datorn. Jag hade en lång lista över saker jag skulle gå in och titta på och ladda ner. Och alla mina mejl var redan färdigskrivna på mitt svenska tangentbord och kunde bara skickas vidare från USB-stickan. Med facit i hand fick jag faktiskt väldigt mycket gjort de där månaderna på Kuba. Och jag hann dessutom vara ledig, se en hel del av landet och träffa vänner även där. Det slutade lite olyckligt på Kuba. Vi fastnade på ett rev på grund av en felplacerad prick. Och med de skador vi fick på båten så var det bara att halta tillbaka till USA istället för att segla vidare ner i Karibien. Nu ligger båten i en orkansäker hamn i Georgia i södra USA medan vi har tillbringat hela sommaren i Sverige. Och det har varit ren njutning måste jag säga. Även om inte vädret har varit det bästa så har det passat mig otroligt bra. Efter att ha tillbringat så många år på ställen där det blir lite för varmt har jag uppskattat den här svalkan. Och jag har också fått återknyta många gamla kontakter. Jag har haft kurser och evenemang. Kunnat nätverka öga mot öga med människor som jag annars bara kommunicerar med via e-post. I oktober reser jag tillbaka till USA för att hålla några kurser. Och sen ansluter min man och vi drar vidare till båten igen. Men förmodligen kommer den att få ligga kvar i Georgia under vintern. Och vi reser runt i USA på andra sätt. Det är lite svårt att utforska inlandet med en båt. Och nu har vi möjlighet att tillbringa 6 månader för att se allt vi vill se. Och därefter vet jag inte vad som kommer att hända. Vår plan är fortfarande att inte ha någon plan. Kanske seglar vi hem båten, kanske fortsätter vi att segla i Karibien. Vi får se. Eftersom jag är digital nomad så går det fortfarande att göra en plan för verksamheten. Vilka webbkurser ska jag utveckla? Vad ska jag satsa mest på under nästa år? Är det någonting som ska tas bort? Ja, sådana tankar uppfyller min jobbhjärna. Jag ser fram emot många nya samarbeten och är fast förvissad om att jag kan jobba var som helst i världen med det jag tycker allra mest om.